Tack himmelske far att du verkligen vill föra oss närmare dig. Tack att du också gått närmare oss. Att du sänt Jesus för att vi skulle få möta dig, lära känna dig. Och du ser att ibland känner vi oss vilsna. Men jag ber att du skulle låta oss höra din röst idag och alla dagar framöver. Amen. Ur Romarbrevet kapitel 12, vers 1 och 2. Därför ber jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Under en serie predikningar här vandrar vi genom Jesusbergs predikan för att undersöka hur det här med en inre förnyelse kan komma till uttryck till ett helt liv. De vi är och vad vi gör som blir präglat utav Guds vilja, det goda och fullkomliga. Här blir det också ett bildspel eftersom vi har lite olika språkgrupper närvarande, så har jag försökt med datorns hjälp göra en översättning. Det kan bli lite hackigt som ni kanske kommer se så småningom. Vi vill ju att människor ska tycka om oss. Det tycks liksom vara inprogrammerat i vårat DNA. Och visst finns det där sånt som vi gör bara för vår egen skull och en del saker vi gör bara för att vi vill andra människor väl. Men i det mesta finns någon dimension av som har att göra med att vi vill att andra ska tycka om oss. Eller åtminstone finna oss acceptabla. Jag tror att de flesta som studerat människors beteende skulle säga att viljan att bli omtyckt är den drivkraft som sätter tydligast avtryck i människors beteende. Det är inget fel i att vilja bli omtyckt. Vi alla behöver på ett eller annat sätt känna att vi är älskade. Men behov som från början är naturliga och goda kan bli som en uppdämd flod och svämma över sina breddar och skapa förödelse. När viljan att bli omtyckt är så kraftig att det blir viktigare att ge rätt intryck till människor än att vi faktiskt gör vad som är rätt, händer någonting som är riktigt skadligt för oss. Ingen riktigt meningsfull relation kan byggas på ett bedrägeri. Vi skjuter dem vi vill ha relation till från oss och håller upp en mask, en fasad som kan vara så skickligt utmejslad att den också leder till självbedrägeri. Under den här masken så finns fortfarande ett jag som vill bli älskad, men vi vågar inte ta av oss masken. Jesus vet hur utsatta vi är för människors blickar. Därför säger han att en del av våra liv helt enkelt ska skyddas från just dessa blickar. Vårt liv med Gud kan aldrig helt och hållet bli privat. Till exempel talar också den här texten vi läste om att vi ska förlåta andra som vi själva blivit förlåtna. Förra söndagen så talar jag om hur Jesus vill göra oss till människofiskare, det vill säga bjuda in andra att också följa Jesus. Och det finns egentligen inte något område i livet som inte har med Gud att göra. Och som någon uttryckte det, att Gud inte är en tårtbit i våra liv, han är själva tårtfatet. Men det finns också en sida av vår gudsrelation som bör hållas skyddad från andras blickar. Som bör vara helt mellan oss och Gud. Och en liknelse här som jag får dra medan det fortfarande finns folk som vet vad det är för någonting, det är om ett mörkrum före digitalkamerornas tid. Och mörkrummet, det är ju en speciell miljö med sitt svaga röda ljus och doften utav kemikalier. Och när negativet från kamerafilmen ska projiceras, exponeras på det här ljuskänsliga fotopappret, så fästs bilden på pappret. Då får det inte läcka in något ljus från något annat håll. Då blir ju inte bilden som den ska. De här fromma gärningarna som Jesus talar om, allmosor, bön och fasta, det är exempel på exponeringstillfällen för Guds ljus, då han vill sätta sitt eget avtryck i våra liv utan att andras blickar stör. Vi har en Gud som både är och ser i vårt mörkrum, i det fördolda. Det finns ingen orsak att försöka imponera på honom genom till exempel rabbla långa böner. Det är ingen idé att ge sken av varken det ena eller det andra. Han känner oss. Jesus talar om en lön och belöning som vi har att vänta eller kan gå miste om beroende på hur vi hanterar de här fromma gärningarna. För den som har suttit i en kyrkbänk några år kan det krocka lite grann i huvudet när man hör om det här. Har vi inte lärt oss att det Gud gör för oss är nåd, en gåva? Hur kan någonting både vara en lön och en gåva på samma gång? Nu är det inte så mycket snö kvar här ute. För några veckor sedan så var jag och mina tre grabbar ute i skidbacken. De har numera inga problem med varken backar eller liftar. Annat var det i början. Jag har åkt baklänges, dubbelvikt för att hålla skidspetsarna i plogande läge. Jag har varit med ankarlift i knävecken upp för backen och försökt balansera. Jag rankade här hur jag har lärt mina barn åka skidor ganska högt på min lista av kärleksgärningar som jag har gjort som far för mina barn. Och vid min dödsbädd så förväntar jag att mina tre söner ska stå där och nämna detta bland alla saker de är tacksamma för jag har gjort för dem under sitt liv. Men det kommer förmodligen inte hända. Varför då? Jo, för när de väl lyckats ta sig ner för backen utan att trilla i några vida svängar så där, då säger de: jag kan. Inte pappa har lärt mig, utan den här upplevelsen, jag kan. Och det är som det ska vara. Och som pappa så känner man mer eller mindre välförtjänt också en personlig glädje och stolthet just över det här som man fått vara med och lära barnen. Gud har skapat oss för att vara lika honom och vi har fantastiska förmågor. Visst vet Gud vad vi behöver innan vi ber, men han vill ändå att vi samlar vår vilja, vad vi längtar efter och vad vi behöver i ett samtal med honom. Han vill att vi ska vara medskapare när han låter sitt rike komma. Att vi välkomnar hans vilja men också interagerar i den. Och lönen, det innesluter då både ett upptäckande av att jag kan och det goda som är en gåva ifrån Gud. Lönen, den talar i grund och botten om att Gud är god och lönar den som söker honom. Min farfar berättade för mig vid ett tillfälle hur han som ganska ung barn någonstans skulle hugga ved. Och det bar sig inte bättre än att yxan slant och gick rakt in i foten på honom. Och han vågade sig inte riktigt in i huset. För att han var rädd att pappa skulle bli arg på honom. Det var ju nya stövlar han hade på sig. Hur vi än har ställt till det i våra liv så har vi alltid orsak att söka oss till Gud. Visst tar han oss på allvar. Han är liksom inte den som skrockar bort vad vi har ställt till med. Det kan vara läskigt också när någon riktigt sjukvårdskunnig ska rengöra ett sår. Men vi ska ju veta det, att från evighet till evighet varar Guds nåd. Jag blir ändå lite så här nyfiken på den här lönen. Vad är det för någonting? Vad handlar den om? Och de utav oss som har en anställning, vi vet ju att man kan få lön den 25 om man har skött sig någorlunda. Hur fungerar den här lönen då som Jesus har talat om? En av de riktigt praktiska och nyttiga tips jag fick när jag läste till pastor på Örebro missionsskola var att i första hand försöka söka svaren på frågor som kommer när man läser till Bibeln i närheten utav det här bibelstället som man har mött frågan. Så vad sägs i bergspredikan om vad Gud vill ge till oss? Och återkommande berättas det om tillträde till Guds rike eller himmelriket. Det står också om att bli mättad av rättfärdighet, att kallas Guds söner, att se Gud. Han beskriver hur vi ska få allt det andra, mat och kläder till exempel, när vi först söker Guds rike. Och hur vi kommer uppleva att Gud verkligen ger goda gåvor när vi ber. Hur våra liv blir som ett hus på en berggrund som står fast när floden kommer. En del av de här orden och begreppen kanske är lite abstrakta för oss idag. Men för de som lyssnade på Jesus väckte det väldigt tydliga associationer. När Jesus talade om landet och jorden och riket gjorde han till människor som var vana att bruka jorden. De visste vad det innebar att plantera, se någonting växa och få möjlighet att skörda och försörja sin familj. Att ha sin egen åker innebar ett mått av frihet och trygghet. Och folket här, de bar också minnen ifrån sin historia om slaveri och deportation till främmande land. Att räknas som en arvtagare i Guds rike innebär att vara indragen i något mer fast och beständigt. Guds rike är en plats där det trasiga blir helt, såväl människor som relationer. Riket är en plats, ett hemma som går bortom geografi. Där har vi vårt hem hos Gud som hans barn. Men Jesus gör riket intrång i vår egen tid på ett mäktigt och märkligt sätt. Som öar av blomstrande sommar mitt under vintern. Och de här öarna är underbara platser. Men de viktigaste funktionen är kanske ändå att rikta blicken mot den sommar som är på väg. I en känd tv-serie som jag inte vill göra reklam för i övrigt, så har de en av de stridande klanerna en devis som låter "Winter is coming", vintern är på väg. Det vill säga, du behöver vara beredd på bistrare tider. Den kristna devisen, den är snarare "Summer is coming", sommaren är på väg. Förbered dig på det goda Gud har tänkt. Och vi väntar på den dag då Jesus ska komma med riket i full blom. De riktigt ambitiösa trädgårdsodlarna, de börjar odlingssäsongen ungefär så här års. Medan marken fortfarande är frusen genom att förkultivera och plantera i krukor inomhus. När våren sen kommer har planterna redan utvecklat rötter och vuxit sig en liten bit och kan planteras ut. Och man får en livskraftig växt som ger en rik skörd. När Jesus talar om det fördolda livet tänker jag på de här plantorna som tillåts att gro under skyddade förhållanden medan vintern fortfarande regerar utanför dörrarna. Att någonting är fördolt innebär inte att det inte är viktigt. En yngre ek har ungefär 3 gånger så stort rotsystem som krona. Det ger växtkraft så att kronan också kan få växa sig större. Och under marken sker näringsutväxling med svamparna, mykorrhiza, som är helt avgörande för ekens fortlevnad. Det som sker i det fördolda sätter avtryck i det synliga. Och skulle rötterna få allvarliga skador så lär trädet falla i nästa storm. Men det fördolda livet har ett värde som går bortom vad så småningom märks på ytan. Min fru, missionärsbarn och tillbringade en del av sin uppväxt i Afrika. Förra vintern var det äntligen tillfälle då vi som familj kunde resa några veckor till Tanzania och hon fick visa sitt Afrika. Det blev några dagar i nationalparkerna, besök på missionsstation och möte med den tanzanianska kyrkan samt en vecka på Zanzibar. När det gäller naturlivet så var det ju hur häftigt som helst att få se elefanter, geparder och lejon. Men lika häftigt var det faktiskt att få dyka på Zanzibar vid ett korallrev och se allt från sjögurkor till drakfiskar. Och under ytan det här myllret utav liv. Hela våra liv kan levas i gemenskap med Gud. Den del som sker i samspel med andra människor, elefantsidan, rymmer mycket gott och vackert. Men just de här verserna som Jesus undervisar i idag, de bjuder in, där bjuder han in oss att ta del av koraller och fantastiska drakfiskar. De upptäckter som sker i förtrolighet mellan oss och Gud. I Jesu samtid, där fanns det religiösa livet verkligen överallt. Och man kunde då stå i ett gathörn och be högt och ljudligt utan att någon höjde ett ögonbryn över det. Och tar vi oss lite utanför våran del av världen får vi upptäcka att det är ganska så likt. I den muslimska världen kallas det från minareter till bön 5 gånger om dagen. De fromma hinduerna, de sätter ett streck i sin panna för att visa under resten av dagen att man har gjort sina fromma handlingar på morgonen. Jesus tycker åtminstone inte i sin tid där att det är för låg volym utav det religiösa livet. Men han säger till sina lärjungar att volymen i sig är meningslös och motiven inte är rätt. Allmosor, bön och fasta. Det var sätt som de flesta tänkte att det här kunde hänga ihop med de som ville ha med Gud att göra. Men som allt annat som människan tar i finns det en överhängande risk att vi använder det för våra egna syften och inte för Guds. Jag tänker att vi har all orsak att vara diskreta med andra saker också som kan ha med fromma livet att göra för att inte fel motiv ska smygas in. Har man ägnat eftermiddagen åt att hjälpa tanter över gatan så behöver man liksom inte lägga ut det på Facebook eller någon annanstans. Nu i de digitala transaktionernas tid är det kanske inte så mycket sedlar egentligen vi samlar in i våra kollektboxar. Men jag tycker att det finns något vackert med de här ihopvikta sedlarna som man kan få räta ut när man har samlat in pengar. Som människor diskret har smusslat in i kollektboxen. Bön och allmosor är viktiga. Men låt mig idag säga några ord om fasta, för det gör vi kanske inte så ofta. Fastan, det är ett sätt att be med sin kropp. Och i Gamla testamentet så ser vi att det ofta är förknippat med ånger. Man inser att någonting har gått snett, att synd ligger i vägen mellan vad Gud har tänkt och den plats vi befinner oss. För att visa att man tar vad som hänt på allvar så väljer man att fasta. Jesaja är vid ett tillfälle kritiskt när folket väljer att fasta istället för att ta itu med de verkliga problemen. Nej, Detta är den fasta jag vill se. Att du lossar orättfärdiga bojor, sliter sönder okets rep, befriar de förtryckta och krossar alla ok. Står det i Jesaja 58:6. Och spår utav det här kan man till exempel se när Svenska kyrkan bjuder in till fasteinsamlingar inför påsk, som i år går till akut humanitärt stöd till offer för krig, våld och naturkatastrofer. Det verkar också som att fastan praktiserats vid tillfället av särskilt angelägen bön. När Ester ska riskera sitt liv för att gå inför den persiska kejsaren, då ber hon hela den judiska kommuniteten i Susa där att hålla fasta. Fastan innebär att man för en tid väljer bort någonting som är mindre angeläget, mat, för att skapa utrymme för det som är mer angeläget, tid med Gud. När Jesus fastade under 40 dagar avvisade han djävulens uppmaning att göra bröd av sten med orden: människan ska inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ifrån Guds mun. Fastan frigör tid för bön och bibelläsning. I överförd mening kan man välja att fasta även från annat för att frigöra tid med Gud och minska distraktionerna. Det kan vara en skärmfri vecka eller att avhålla sig från annat som tar mycket tid. Den kristna erfarenheten talar om att vi kan behöva hålla våra naturliga behov på sin rätta plats så att de inte överskuggar andra delar av våra liv. Det underlättas om vi under avvägda tider avstår helt och hållet också från sånt som kan vara tillåtet. Jag känner en familj här som valde att dra ner sin konsumtion till minimum under ett helt år. Och undantaget det var mat, underkläder och presenter. Var det någonting annat de verkligen måste ha, försökte de låna eller köpa i second hand. De misslyckades på en punkt. När en toalettring gick sönder så ville de inte gå till second hand butiken och leta toalettringar. Annars så upplevde de här tiden, det blev liksom klart för dem hur stor del av vårt samhälle och det vi gör tillsammans som handlar om shopping och spendera pengar, och hur stor del av mötesplatsen mellan människor som har med det här att göra. På det hela taget tyckte de att året var faktiskt ganska befriande. Och en stor upptäckt var också en ny tacksamhet över de saker och prylar de faktiskt redan hade. Och en vilja att vårda om och ta hand om dem. De märkte också att vänner och relationer blev betydligt viktigare för dem under den här tiden. Och familjen funderar nu på att ta ytterligare en köpfri period. Alla kan inte fasta från mat. Sjukdom eller tendenser till ätstörningar innebär att man definitivt ska låta bli fasta från mat. Att fasta, det är inte heller en tvingande plikt för en kristen. Men fastan är en av flera möjligheter att utforska mer av livet under ytan. Och det väntar en lön för den som fastar av rätt motiv. De erfarna andliga vägledarna säger till de som vill börja fasta, eller för en del någon annan av de här andliga vanorna, att börja med en lätt men återkommande vana. Kanske ska man börja med att en gång i månaden hoppa över lunchen för att ta en bönepromenad. När den här rytmen väl har satt sig så kan man välja att utöka den här vanan. För den som vill fasta en längre tid, då krävs det lite eftertanke när man ska sluta och börja för att magen och tarmsystemet ska fungera. På samma sätt som man kan tänka med andra uttryck då för livet med Gud. Att etablera en rytm av bön kan ju börja med att man väljer att gå av bussen en station tidigare. För att få tid att samtala med Gud under det att man vandrar till skola, jobbet eller hemmet. Att ge utav de här pengarna som vi har anförtrotts till särskilt behövande eller till vad vi gör som tillsammans. Det underlättas också om man fattar ett beslut som man sedan följer med regelbundenhet. Jesus bjuder de som vill följa honom in till ett dolt, förtroligt liv med Gud. Där sker en förnyelse av våra sinnen, gemenskapen djupnar och vi förmår att urskilja vad som är Guds vilja, det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Där hemma satte jag upp ett nytt trådlöst datanätverk för att mäkta med den här datatrafiken som alstras utav en trebarnsfamilj. Det här nätverket, den har en inbyggd brandvägg som berättar för mig om någon utifrån på ett otillåtet sätt försöker komma åt mitt nätverk. Kanske för att kapa en dator som utan min vetskap sen kan användas för diverse skumma aktiviteter. Och med jämna mellanrum så får jag besked om sådana här intrångsförsök. Vi lever i en tid då vi som personer är konstant utsatta för intrångsförsök. Det finns krafter som vill tränga in och programmera oss så att vi använder vår tid och vår kraft på ett sätt som tjänar deras intressen. Om det så handlar om att vara villiga konsumenter eller att slita för att bygga andras välstånd. Kanske har det inte funnits någon tid där behovet av ett eget fördolt liv varit större. Det fördolda livet, det är en nödvändig del för att skapa ett inre mottryck, en brandvägg som håller skräpet på utsidan och hjälper oss att navigera i den här tiden så att Guds rike får blomstra i våra fotspår även när vi pulsar i vintersnö. Vi ber. Vår far, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder så som vi förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran.